Jesus, jag tackar dig. Jag vill tacka dig för den du är och för allt du har gjort för oss. För att du har visat oss sån kärlek. För att vi får stå här med ett nytt år och veta att du har allt under kontroll. Veta att du är god. Veta att det finns hopp. Tackar dig för det, Jesus. Idag kommer jag att predika från Jesaja, som verkligen är en monsterbok i Bibeln. Hela 66 kapitel. Jag ska inte läsa hela, jag lovar. Det är inte så lätt att få överblick över den här boken, men i korthet kan man säga att Jesaja var en profet som varnar folket för att de kommer att bli invaderade. Alltså Israels folk pratar vi om. Att de kommer bli invaderade av babylonierna, en stor makt på den här tiden, om de inte följer Gud. Och efter cirka 40 kapitel så har katastrofen inträffat. Riket är intaget, stora delar av befolkningen är bortförd till Babylon. Landet ligger nästan öde. Och många böcker i Gamla testamentet handlar om att bearbeta den här katastrofen som skedde. Och frågan var, hade Gud övergivit dem? Var i själva verket Babylons gudar starkare än Israels gud? Men när man läste Jesaja och andra texter i Gamla testamentet så kunde man se att Gud gång på gång hade varnat folket för att Israel skulle falla om man inte höll sig till det här förbundet som man hade lovat att hålla. Så det handlade inte om att Israels Gud hade förlorat sin makt. Utan det här var grundförutsättningarna för förbundet som folket och Gud hade ingått från början. Om ni håller er till mig så kommer jag att beskydda er. Men lämnar ni mig så kommer andra folk att inta er och krossa er. Så det här var egentligen ganska väntat och ändå kom det som en chock. Under lång tid så hade Israels folk fallit väldigt djupt. Så djupt att de hade glömt bort lagen. De hade glömt bort vem Gud var. De tillbad andra gudar och det står också många gånger om att oskyldiga människor utnyttjades av de som var starkare eller rikare. Vi människor jämför oss ständigt med andra. Vi fungerar så. Och om de allra flesta människor i ett samhälle följer vissa normer, då kommer de flesta att följa de normerna också. Och falla in i det. Om ett samhälle väljer att överge vissa normer, så kommer de flesta följa det. Om alla runt omkring oss beter sig illa, då är det lätt att man själv gör det också. För att man tänker att jag är inte värre än någon annan. Den klassiska ursäkten. Så därför var inte folket beredda på att något ont kunde hända dem. Trots att profeten hade varnat dem under århundraden. Till slut stod de inför faktum. Men när detta händer så förändras tonen i Jesaja. Kapitel 40, precis då när katastroferna inträffat, inleds med orden: trösta, trösta mitt folk, säger er Gud. Och i de verser som vi ska läsa i kapitel 42 så pratar Jesaja om en Guds tjänare som ska träda fram. En ledare, en ättling till den store kung David. Kapitel 42, vers 1-7. Detta är min tjänare som jag ger kraft. Min utvalde som jag har kär. Jag låter min ande komma över honom. Han ska föra ut rätten till folken. Han ropar inte. Han höjer inte rösten. Hans stämma hörs inte på gatorna. Det knäckta strået bryter han inte av. Den tynande lågan släcker han inte. trofast ska han föra ut rätten. Han ska inte tyna bort eller knäckas innan han fört rätten till seger på jorden. Fjärran länder väntar hans undervisning. Så säger Gud, Herren, han som har skapat himlen och spänt upp den, brett ut jorden med allt vad den alstrar. Han som gett liv åt människorna där, livsand åt dem som vandrar på jorden. Jag, Herre, har i min trohet kallat dig. Jag tar dig vid handen och skyddar dig. Genom dig ingår jag ett förbund med mitt folk, till ett ljus för de andra folken. Du ska öppna de blindas ögon och befria de fångna ur fängelset. Ur fängelsehålan de som sitter i mörkret. Och vem är då denna tjänare? Vem syftar dessa rader på? Och vi får svaret i Matteus. Precis i verserna innan, här i Matteus som jag ska snart läsa, så har Jesus botat en man på sabbaten. Och det var förbjudet. Och det blev diskussioner runt det här. Och de här diskussionerna gjorde att det fanns rika upphöjda män, fariserna, som bestämdes för att döda honom. Men Jesus, han får reda på det. Och då kan vi läsa i vers 15, Matteus 12:15. Jesus fick veta det och drog sig undan därifrån. Många följde med honom och han botade alla och förbjöd dem strängt att avslöja vem han var. För att det som sagts genom profeten Jesaja skulle uppfyllas. Detta är min tjänare som jag har utvalt. Den som jag älskar och som min själ har glädje i. Jag ska låta min ande komma över honom. Och han ska förkunna rätten för folken. Han ska inte träta och ropa. Och ingen ska höra hans röst på gatorna. Han ska inte bryta av det knäckta strået. Eller släcka den tynande lågan. Utan han ska en dag föra rätten till seger. Och hans namn ska ge folken hopp. Och precis efter de här verserna så kan vi läsa om hur Jesus botar en blind man. Eller han var faktiskt både blind och stum. Som en hänvisning till Jesaja 42. Du ska öppna de blindas ögon. Vi kan se hur han hela tiden genom sina ord, genom sina handlingar visar att han är verkligen Herrens tjänare. Han är Guds utlovade Messias. Han är den här kungen som ska komma. Samtidigt kan vi se i evangelierna hur Jesus är väldigt försiktig med att säga rakt ut att han är Messias. Och vi får förklaringen i det här Jesaja-ordet som citeras. Att Guds tjänare, han ska inte vara en man som står och gör reklam för sig på gator och torg. Han verkar på ett annat sätt. Han verkar underifrån. Han ser den svage. Han botar den sjuke. Han står upp mot orättvisa. Men han söker inte en plattform. Han söker inte makt. Det hade ju varit absurt att den som redan har all makt skulle söka den. Varför skulle han göra det? Det kommer ju ändå bli tydligt förr eller senare att Jesus har all makt i himlen och på jorden. Han vet vem han är. Han behöver inte andras bekräftelse. Jesaja kan vi också läsa att Jesus ska föra ut rätten. Och orättvisa har varit en del av människans historia så långt tillbaka som vi kan se i stort sett. Och Gud kritiserar genom sina profeter hur den fattige förtrycktes i Israel. Och jag tror han har samma åsikter om hur den fattige förtrycks idag och genom hela historien. Och det är på ett sätt bättre idag, men på många sätt inte bättre idag. Jag läste till exempel att de 22 rikaste männen i världen äger mer än alla kvinnor i hela Afrika. Och eftersom det bor 1 miljard människor i Afrika så är det ju alltså så att 22 människor i världen äger mer än 500 miljoner människor. Det är helt ofattbart. Vissa vältrar sig i lyx medan andra svälter ihjäl. En del flyr för sina liv. Andra har allt och är ändå missnöjda. Och kalla mig cyniker, men tror vi verkligen att ett vaccin hade tagits fram inom ett år om det var så att coronapandemin bara hade drabbat tredje världen. Jag tror tyvärr inte det. Jag tror att vi förstår vad Jesus skulle ha sagt om allt det här. Och vad han säger om allt det här. Vi säger ofta att Gud är rättfärdig, att han är rättvis. Och varför är det viktigt? Varför betonar vi det? Jo, för det ger oss hoppet om att det inte alltid kommer att vara så här. Att det finns någon som står på den fattiga och förtryckta sida. Vi har någon som kämpar för den som är svag. Och när vi känner Jesus får vi också göra det. Vi får också kämpa för den som inte har en röst. Vi får gå i hans fotspår. För rättvisan är en del av Guds karaktär. Det är en del av Guds hjärta. Och Gud kommer att upprätta skapelsen en dag. Det måste vi komma ihåg. Speciellt i dessa tider. I veckan så skrev Sebastian Staxet en krönika i Dagen. Och den var väldigt läsvärd, hela krönikan. Men det var en mening som just fastnade hos mig i och med att jag förberedde den här predikan. Då stod det så här. Eller han pratade om det här att många pastorer oroar sig över sina församlingar nu. Hur ska det bli efter coronapandemin och allting? Och så sa han så här. Många oroar sig för församlingens framtid i dessa tider. Det är inget att oroa sig för. Slutet är redan skrivet. Och så är det ju. Det är ju så befriande att allt ligger i Guds händer. Tack gode Gud för det. Församlingens framtid ligger i Guds händer. Kyrkans framtid i Sverige ligger i Guds händer. Hela den världsvida kyrkan ligger i Guds händer. Hela vår värld ligger i Guds händer. Hela universum ligger i Guds händer. Vi kan vara trygga. Även om det skakar runt omkring oss. Vi får be istället att vår tro får ett djup i de här prövningarna. För den prövas nu, vår tro. Att vi lär oss att se vad som verkligen är viktigt. Att vi får låta det andra i vårt liv dö. I Jesaja får vi läsa om hur Gud har tagit oss vid handen och skyddar oss. Vi får vara ett ljus i mörkret. Och det är ett stort och vackert uppdrag. Vi kanske tycker att men jag är väl ingen. Jag kan väl inget. Jag har en så svag tro. Det hänger inte på dig. Det hänger inte på mig. Det hänger på vad Jesus har gjort. Och det lilla du är. Det lilla du kan vara för någon. Eller bara genom att vara den du är. Det gör skillnad. Till sist vill jag prata om det Jesajas ord som berörde mig mest. När jag läste det. Och det är orden. Det knäckta strået bryter han inte av. Den tynande lågan släcker han inte. Och jag tror att många av oss känner oss extra sårbara just nu. Det har varit en svår tid med mycket ensamhet och isolering. Och för vissa av oss kanske det har varit så att vi har umgåtts med våra närmaste, relationerna har stärkts. Men det kan ju faktiskt också vara att det har tärt på våra närmaste relationer. Eller så kanske vi inte haft några nära relationer. I princip alls på lång tid. Kanske har problemen i äktenskap, familj och släkt och allt så här blivit bara ännu tydligare. Vi kan inte förlita oss på lika stora nätverk som innan. Och ensamheten kan göra att vi faller tillbaka i gamla beteenden som vi trodde vi hade lämnat. Gamla synder som vi trodde att vi hade lämnat. För vi blir mer sårbara när våra gamla rutiner ruckas. Där vår vardag förändras. Och med det kommer självanklagelsen. Åh, ska jag liksom falla tillbaka i det här igen? Aha, ska jag hamna här igen? Vi skäms. Vi tror att vi är värdelösa. hopplösa och omöjligt kan få förlåtelse. Och vi blir rädda för vad Gud skulle ha att säga om det. Och då lämnar vi honom också, eller dras undan honom. Då får vi komma ihåg Jesajas ord. När vi redan är knäckta, då kommer inte Jesus knäcka oss helt. När vår tro och vi bara är en liten låga, då kommer inte han att släcka den. Han kommer inte att göra det, för han älskar oss. Han skulle aldrig göra så. Tänk på liknelsen om den förlorade sonen som Jesus berättar. Vad händer när sonen efter att ha begärt ut sitt arv, åkt till något annat land, slösat bort alla pengar, levt i sus och dus och kommer hem i skam, utblottad? Börjar pappan förmana honom då om allt han har gjort fel? Nej. Han springer emot honom. Han kramar om honom. Han håller en stor fest. Det är så Gud är. Och jag tror att det här är ett budskap till oss alla. Men kanske att det här är ett budskap speciellt till någon eller några som lyssnar på detta idag. Känner du dig svag, skör och ensam? Bär du på skam och skuld? Jesus står inte redo att läxa upp dig. Tala om vad som är fel. Han vill omfamna dig. Han är inte ute efter att bryta ner dig. Han vill upprätta dig. Han vill göra dig fri. Det är så han är. Det är den Jesus vi tror på. Du är inte ett hopplöst fall. Det finns inga hopplösa fall för Jesus. Tack Herre för att det är så. Tack för att när vi har tappat hoppet om oss själva så står du där med en öppen famn. Du ser det som vi brottas med, det som vi bär på. Och du ser när vi känner oss svaga, när vi känner oss utsatta, när vi känner oss brutna Herre. Tack för att du inte bryter oss. Du släcker oss inte. Utan du vill att vi ska få ett nytt liv i dig. Herre, hjälp oss att våga komma till dig också när vi känner att våra liv inte är som de borde vara. Eller vad det nu kan vara, Herre. Hjälp oss att inte dras undan från dig, för du är den enda som kan göra en verklig skillnad i våra liv. Herre, hjälp oss att öppna våra hjärtan för dig. I Jesu namn. Amen.